Då har jag satt på inspelningsutrustningen, så då är det dags att börja direkt tycker jag med presentationerna. Nina Nicole. Ja. Nej, men du är ju nummer 1 och 2 här, va? På 6A, så det låter ju... Har du några bilder eller något sånt här? Du behöver komma in här någonstans.
Yes. Jag som precis åt äpple här. Tog det så lugnt.
Ja, det kan man inte alltid göra.
Nej.
Några frågor innan Nina börjar. Ja, du har ju haft en redan. Två redan. Men det, jag tycker det är en bra fråga. Och det visar sig ju att när jag fick den här informationen i början så var ni sådär en 48 stycken eller något sånt där som hade kommit in. Och nu är ni inte så många längre. Några har hoppat av. En del av dem som jag fick information om går halvtid. Så då tyckte jag att då kan vi väl göra så att de som vill presentera en gång till gör samma sak fast liksom mera genomtänkt och bättre eller expanderat eller något sånt där. Och en av filosofierna bakom det är att den här kursen då är ju till för att ni ska lära er teorier, det här ur ett systemvetenskapligt perspektiv. Men som jag har sagt några gånger att ni blir så fullproppade med teorier här under 2 år och många av dem överlappar. Så det viktigaste som man kan bidra med här, det är att det ska vara lite mer tillämpat. Och en del av tillämpningen, det är att ni ska agera som ledare. Man kan prata mycket om vad som kännetecknar ledare och sånt där. En av dem, som är kanske en av de absolut allra viktigaste, det är att man som ledare ska kunna sälja in sina idéer. Man ska kunna ha tankar, idéer, visioner, presentera dem och få respekt för det. Kunna handskas med människor helt enkelt. Man kan vara hur välutbildad som helst, kunna mycket tekniska teorier som helst, men i slutändan kan man inte sälja in en idé, så blir man inte en bra ledare. Och då säger några av de andra lärarna här på den utbildningen igår att ja, men inte meningen att ni ska lära er bli ledare, ni ska lära er bli teorier om bra ledarskap, sen kan ni forska på det och bli som alla andra kuffar här i den akademiska världen. Men det är inte säkert att ni vill bli det. Det kan ju hända att några av er faktiskt vill upparbeta en skicklighet som ledare också. Det kan ju hända. Och då är det jättebra att det finns sådana som Mette som vill verkligen excellera i det här. Och då ska vi göra så att de som vill göra det ska få privilegiet att få extra mycket feedback, extra mycket beröm och kritik och så vidare. Så att... Ja, men det ska ni få då, så att ni verkligen blir de här bra ledarna. Och det kanske är flera av er som vill göra det, som vill, speciellt de som var väldigt tidiga. Du som var allra först, Kim, du kanske vill en gång till få den här väldigt tunga feedbacken på hur du framträder. Och du vill ju absolut göra det.
Absolut.
Flera gånger.
Jag har en annan fråga.
Jaha.
Jag tänkte, någon som har valt, jag vet inte om det gick, men det gick att läsa det här på distans.
Ja, jag marknadsför en sån där, för jag tycker alla kurser borde gå på distans, för man borde vara snäll mot studenterna så att de som har barn och är sjuka och allt sånt där kan göra det. Men vad jag har förstått så är det några stycken som, jag har sett några ansikten som varit här bara en gång. Och så nu ser jag några nya också som inte är här så ofta. Du var inte här förra gången, var du det?
Ja.
Ja, jag har... Nej, jag håller koll på er.
Harald, är det många som har valt att... Vet du, för att det känns som att det är ganska få här varje
ja.
Gång. Och vet du om det är många som har valt att...
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet att en del är borta. Men det är väldigt få som har sagt till mig att de kommer vara borta flera gånger. Du var ju en av dem, Mette, som sa att du kan vara borta. Kommer vara borta. Och nej, sen är det inte det. Så jag vet inte, de kan ha hoppat av. Tyvärr. Vi får ju kontakta dem naturligtvis så småningom och kolla. Men nu är det dags för nästa framträdande. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, jag ska prata om kaos och formalisering. Och precis som Harald faktiskt fick erfara här, så var inte det här de frågeställningar jag kommer att visa alldeles strax var inte självklara för mig. Frågan jag fick, den första, var: vad är skillnaden mellan en nödvändig formalisering och en nödvändig acceptans av kaos? Och det här är inte ett ämne som jag uppfattade att framgick i vår kurslitteratur, utan lite mer filosofiska eller praktiska frågor upplevde jag den som.
Det ligger på en mycket högre nivå än vad litteratur.
Ja, precis. Så att, och det kommer också innebära att just den här frågan, jag kommer att presentera lite funderingar kring dem, men jag kommer nog inte ge ett riktigt tydligt svar som kanske Harald hade önskat, utan jag hoppas någonstans att vi kommer att kunna diskutera oss fram till hur man ska tänka kring någon sorts skillnad mellan när det är nödvändigt att formalisera något och när det är nödvändigt istället då att acceptera att vi motsatsvis inte formaliserar utan har någon enklare variant av kaos. Och då var min första tanke att det mesta går att formalisera, samtidigt är det kanske inte nödvändigt att formalisera allt. Och då är frågeställningen istället: när blir det nödvändigt att formalisera någonting? Och det här har vi delvis pratat om tidigare, och det vi kom fram till den gången var till exempel att trafiken kan vara nödvändig att ha ganska tydliga regler kring, för att annars kanske ser ut ungefär som vi gjorde här på Kungsgatan 1967 kanske, när vi gick över till högerregeln, eller högertrafik. I operationssalar så är det nog ganska viktigt att vi har tydliga regler och tydliga rollfördelningar. För det är ganska kritiska situationer, och råder det allmänt kaos vid en operation, då riskerar någon att den som ligger på operationsbordet att fara väldigt illa. Jag tänker mig stater, Sverige. Vi har ju ganska mycket lagar och regler och ganska många saker. Avtal, när vi ska köpa hus, det är ganska tydligt hur det ska gå till, vilka saker som bör ingå och vilka saker som inte behöver ingå. Badrumsrenovering, tänker jag. Det är ytskikt och det är annat. Annars kanske det ser ut så här till slut. Det är lite mögel, det är lite trasigt, och det är lite, men det är vackert rum.
Varför måste badrum formaliseras?
Varför?
Det finns lite till här.
Vattenläcka,
sa de.
Och speciellt om du bor i ett bostadsrättshus, så är det ju inte jätteroligt för grannarna runt omkring. Det är inte bara du som blir lidande, utan det blir ju liksom alla som bor i fastigheten blir lidande av en vattenläcka. Ja, och skolan. Det fanns ganska mycket bilder, mest ritade när det var kaos i klassrummen. Men där tänker jag mig att även om vi har en annorlunda struktur kanske på den här kursen än i många andra kurser, så är det ju fortfarande så att vi har formaliserat hur det ska gå till. Jag står här idag och ni sitter och lyssnar, och alla beter sig enligt de gängse normer som förväntas av oss. Visst finns det situationer där det kan vara optimalt att formalisera. Kaos. Tillstånd av total förvirring och oreda var en definition jag fann. Och en annan definition lyder: en osynlig kraft som tros styra universum. Jag tänkte mig nog i och för sig den första definitionen här högst upp. Och då kan man ju tycka att till exempel den här tavlan här, med hur mycket små lappar som helst, som det står ju uppenbarligen olika saker. Men huruvida det är kaos eller inte, det framgår ju inte, utan det är kanske mer en subjektiv uppfattning. Hitler, ja, han gjorde mycket hemskheter, och han var ju ganska duktig på att formalisera väldigt mycket, även i samhället, tänker jag. Han hade flickskolor, och man skulle agera och vara på ett visst sätt. Men sen kan man fråga sig om alla människor upplever samma saker som kaosartade. Det är inte alls säkert, utan min tanke är att kaos ibland kan vara en väldigt subjektiv uppfattning. Jag menar, kommer vi till ett klassrum med barn i årskurs 1-2, så kan man som förälder kliva in och känna så här: shit, vad är det som händer här inne? Medan läraren kommer fram och bara: åh, det är så harmoniskt och mysigt här idag, vi har det verkligen lugnt. Och då är det verkligen en subjektiv uppfattning på hur det ser ut. Och något som någon tycker är allting i ordning och reda uppfattar någon annan som total kaosartat. Och då är ju frågan, vad tänker ni? När krävs en nödvändig formalisering och när behövs istället en nödvändig acceptans av kaos och hur väljer vi att skilja dem åt? Har ni några tankar? Jag tänkte mig som vi sa, den här nödvändiga formaliseringen, men det finns ju vissa situationer som gör att vi måste få samhället att fungera. Det är inte alltid, i alla lägen så kan inte alla göra så som de bara känner för och vill, utan trafiken måste fungera och samhället måste fungera. Och sen så finns ju en del regler som vi kanske inte har, de är inte lagstadgade, men som att man släpper ut folk från tunnelbanan innan man går in. Det finns någon sorts allmän norm och tanke. Men det är inte nödvändigt att formalisera, det fungerar ändå. Och likväl så tänker jag mig att just den här känslan av att det är kaos som... Ja, Sofia, vill du hoppa in? För jag ställde frågan ut.
När man arbetar med förändringsprocesser till exempel, så är ju det en del av förändringen. Att under en period innan man har kommit på banan med hela organisationen och alla människorna, så kan det under en period upplevas som kaosartat. Mm. Man kan ju då formalisera hur man ska arbeta med förändringsprocessen gentemot människorna. Mm. Men, och en del av det är att också informera om och skapa en acceptans för att vi kommer att ha en period i den här förändringen som kommer att innebära en viss osäkerhet, lite gung under fötterna och att man inte riktigt vet.
Mm.
Så. Någon slags ordning i kaoset.
Mm. Ja, och absolut. Och då kan det ju också vara så att du som kanske har lett den här förändringsprocessen vet att det kommer att vara så här, vilket gör att du kanske inte upplever det som speciellt kaosartat, utan för dig är det, ja men det är ju så här det ska se ut. Förstår du? Det blir inte riktigt, medan den som är ny i en förändringsprocess och som ser allt det här ske för första gången, för den individen kan det ju vara oerhört kaosartat.
Ja, jag tänker att om man formaliserar för mycket så finns det liksom inget utrymme för kreativitet, innovation och nytänkande. Mm. Och att därför kan man behöva ha lite kaos där man tillåter att det är kul och roligt och eller vad man ska säga, och inte allting är förutbestämt hur, vad man ska jobba, hur man ska jobba och med vem man ska jobba. För det är då det kommer fram nya idéer. Mm.
Jag tänker mig att någonstans så kanske det finns en skillnad i vilka förväntningar vi har att resultatet ska bli. Jag tänker mig ibland är kanske konsekvensen så pass kraftig och så pass stor, som när vi pratar om människors liv eller när vi pratar om så här ganska livsviktiga saker, att i de lägena är det kanske där vi måste formalisera, medan när konsekvenserna inte är så betingande eller så oavsett vilken konsekvensen blir så ser den inte ut att bli speciellt allvarligt påverkande, att i sådana lägen blir det av mindre vikt att formalisera, tänker jag.
En kommentar bara. Du har ju helt rätt att när det finns risk för svåra konsekvenser så vill man gärna formalisera. Flygplan, kärnkraftverk, badrum och allt sånt där. Men det finns ett annat område där man, som är kanske den största motivet, största drivkraften till att vilja formalisera. Det kanske någon kommer på här nu.
Ja, nej, men jag tänkte lite på, någon pratade om osäkerhet och jag tror att man måste skilja på kaos och osäkerhet och att i en kaosartad situation att man försöker undvika kaos, eller vad säga, osäkerhet. För att jag tror att, och då kan det vara bra att man ändå, även om det är kaos, att man någonstans har någon slags, ja men det är så här nu, och att man då är säker på sin sak som ledare. För att annars blir alla andra osäkra och då blir det mer kaos och mer förvirring. Så tänkte jag lite. Mm.
Ja, här ska vi se om någon vill komplettera.
Ja, när jag tänker på det så Nej, jag tänker på det så här, alltså, när det är nödvändigt att formalisera, det är om någon ska ha en möjlighet att kunna förhålla sig till hur det är. Utan en formalisering så kan ju folk göra lite som de vill och utan att de gör fel. Medan finns det en formella precis, regler så.
Men i vissa fall gör det ju kanske ingenting att de bara gör utan att det blir fel.
Nej, precis. Och då kan det vara okej.
Och då är det okej, ja. För att då är inte konsekvensen.
Precis, för då ställer man inget krav på individen. Nej. Att den ska kunna förhålla sig till det. Nej. Korrekt.
Jag tycker ni börjar stegvis närma er den stora sanningen. En dimension är ju riskperspektivet. Men varför formaliserar man i industrin, i den offentliga sektorn, i datavärlden? Varför finns det datorer överhuvudtaget?
Ja, det var rätt svar. Och varför vill man automatisera då? Varför vill man göra något sådär tråkigt, mekaniskt, byråkratiskt?
För att allting ska ske automatiskt och man ska spara pengar och så vidare.
Pengar, jajamensan. Det är ekonomiska drivkrafterna som tvingar samhället att formalisera sina strukturer. Rätt svar. Mm. Det kan man hålla på. Men det ska ni alla kunna när allt det här är klart, tycker jag. Det är ju därför hela systemvetenskapliga perspektivet handlar om att man vill skapa modeller, strukturer för att kunna veta hur man kan organisera så att man kan automatisera på de mekaniska nivåer där saker ofta upprepas.
Och motsatsvis då frågar jag dig. För jag tänker mig då tolkar jag det ändå som att den här nödvändiga formaliseringen ska, exempelvis inom organisationer, om det nu är organisationer vi håller oss till, ske framförallt när det är någonting som sker väldigt, väldigt ofta.
Exakt.
Men när väljer vi då istället att se det som att det är nödvändigt med en acceptans av kaos i vissa lägen? Motsatsvis skulle det vara i lägen som inte sker så ofta och i lägen där vi kanske inte heller har kommit fram till det mest effektiva sättet att agera? Eller?
Exakt, det kostar ju att formalisera. Det är en väldigt dyrbar process. Ska man formalisera någonting som händer väldigt sällan så lönar det sig inte. Det är hela tiden det ekonomiska perspektivet. Organisationer vill bli effektiva, företag vill tjäna pengar. De som formaliserar bäst, de kan producera mest till en så låg kostnad som möjligt. Och då blir de rika. Det är det som är den stora drivkraften bakom jordbrukssamhället, industrialismen, när man tar fram datorer och så vidare. Nu är det några som vill säga något här.
Men då tänker jag mig också att den här risk... Vi pratade operationer och vi pratade sådana... Där pratade vi visserligen människoliv, men skulle det varit USA så skulle det ju funnits en ekonomisk agenda också kring att patienten inte ska dö för man kan bli stämd. Tänker jag mig som sjukhus om man då inte har de här rutinerna och etc.
Absolut. De här riskperspektivet och lönsamhetsperspektivet. Någonstans så kostar ju risken också pengar.
Harald säger här att riskperspektivet och lönsamhetsperspektivet går ihop.
Ja, det var det. Okej, jag det
Sofia,
innan
du vad skulle
säga.
Du säga?
Nej,
Sofia, skulle du prata
alltså,
för the record?
Alltså, okej.
Förlåt mig.
Man måste se helheten, Harald. Jag tänkte på det som Anna var inne på här, apropå osäkerhet. Alltså, det här dockar ju också in i... Jag tänkte på det här, men du ställde frågan vad då är, om nödvändig acceptans av kaos. Alltså, i grunden kan man ju också se det som att det handlar om överlevnad, både för människor, alltså med bibehållen hälsa någonstans när det blir lite kaosartat på arbetsplatsen på grund av en förändring till exempel. Så handlar det rent om överlevnad. Alltså, att få en nödvändig acceptans av att det är kaos, det vill säga att kunna finna en trygghet och en säkerhet i, alltså att inte känna sig osäker när det är kaosartat. Man inte har kontroll exakt vad som ska hända, gör ju att våra hjärnor och vi själva fortsätter att fungera. Det vill säga vi får tillgång till vår kompetens, produktivitet och så vidare. Och när man då som organisation hos medarbetarna i organisationen lyckas skapa den här nödvändiga acceptansen av att det är lite kaosartat just nu innan vi är på banan igen eller i det nya, så kan man ju då också få en bibehållen, i alla fall inte lika dippad produktivitet. och där också förstås tjäna mer pengar i slutändan. Så att det kan väl gälla överhuvudtaget att även när det är kaos att det är nödvändigt att acceptera så här är det just nu.
Men då kan man ju tänka sig också, precis som du var inne på, att som den som ledarskapet eller ledarna bör ha fötterna lite på jorden och kanske oavsett hur de känner på insidan försöka utstråla någon sorts lugn och att det här kommer att ordna sig om ni bara fokuserar, om du fokuserar på den delen som du ska fokusera på, så att man hela tiden håller ögonen på bollen och förmedlar ut det här lugnet.
Konsten är ju att faktiskt informera också om att det är okej att känna oro. I det kan skapas en trygghet, att det är okej att du inte vet exakt hur du ska göra nu, och det är normalt att man känner att det är lite kaosartat. Bara den informationen kommer man ganska långt med. Det är en del av hur vi funkar som människor, och det kan skapa den här nödvändiga acceptansen. Man bara känner att det är okej. Jag vet inte var det här kommer leda eller hur jag kommer, vilken plats jag kommer ha eller vad det nu är, men det är okej. Kom ju den acceptansen, för att det är lite kaos.
Nu fick vi inte med Sofias utmärkta utredning
här. Nej, det kanske kommer med ändå. Mikrofonerna tar upp ganska mycket ändå. Men det blir lite avlägset, lite eko på det.
Och ska jag hålla till igen?
Ja, tack. Tack, vi ska strax sluta.
Vi tar en sista kommentar. Ja,
nej, jag tycker det är en jättespännande fråga. Det är ju mycket lättare att förstå det här med formalisering än just det här acceptans av kaos. Men jag tänker någonstans det här med organiserat kaos. Jag tror att det är lite det som just det här med fötterna på jorden. För jag tänker spontant att en av de mest kaosartade situationer som finns, det är ju när man föder barn. Då är det ju verkligen kaos. Men det finns ju ändå någon slags organisation runt omkring som är väldigt formaliserat just för att vara beredd på detta kaos, för du vet aldrig vad som kommer att hända. Likadant naturkatastrofer är ju samma sak, men just det här, för det tycker jag är så fascinerande att se hur de här barnmorskorna faktiskt jobbar och klarar av den här situationen.
Nu ska vi lösa den frågan, ska vi lösa relationen mellan kaos och formalisering alldeles strax. Vi har en sista talare.
Ja, alltså jag hakar egentligen bara på föregående talare, för jag var precis inne på det. Och då blir egentligen frågan kanske inte så mycket hur skiljer vi dem åt, utan att det är hur sammanflätas de. Och då tänker jag specifikt på krishantering. För att vi ska klara av att hantera en kris, och framförallt då, och då tänker jag inte ett förändringsarbete i en organisation, utan en reell kris, så behöver vi på något sätt ha en formaliserad process hur vi ska agera, samtidigt som vi måste kunna hantera kaoset som uppstår i den här krisen, så att de på något sätt löper parallellt för att man ska kunna hantera situationen.
Mycket bra sagt. Ska jag ha en kommentar på det här? Och det är att det har varit oerhört populärt i samhället att ha något som man kallar för kaospiloter. Det vill säga framtidens ledare ska vara kaospiloter. Och då är de bästa ledarna, för de är kreativa. De är innovativa. De sitter inte fast i strukturen. De har kommit out of the box och så vidare. Och då kommer ju nästa fråga. Men när ska man då vara kreativ och kaotisk? När ska man följa alla regler och vara sådär formell? Och den paradoxen behöver man känna till. Ett exempel på det. Brainstorming handlar om att man ska vara hur galen som helst och hur kreativ som helst. Men det paradoxala med brainstorming är att den fungerar bara om man är oerhört formell och oerhört strikt med grundreglerna. Så form ger frihet alltså. Och det är det som är den här paradoxlösningen. Att man formaliserar för att kunna vara fri. Man formaliserar reglerna för brainstorming för att alla ska vara så kreativa som möjligt. För om man bara är kreativ, då blir det ofta destruktivt. Då går man i alla riktningar samtidigt och inget händer. Då blir det ett negativt kaos. Men ändå vill man ha kaos. Och då är svaret på det hela att det är vissa saker man ska formalisera. En del har vi varit inne på. Allt som är med risk måste formaliseras. Och sen har vi varit inne på andra saker. Saker som upprepas väldigt ofta kan formaliseras. Men vad är det som upprepas väldigt ofta? Är det högt upp i hierarkin eller långt ner? Ofta är det att man vill formalisera allting som är så att säga långt ner i hierarkin. Saker man kan ersätta med maskiner. Saker där det inte behövs så mycket kreativitet. Saker som går på rutin. Transporter, trafiken sa du förut. Så man formaliserar allt sånt
där det inte behövs någon kreativitet, där man inte hittar nya kunder, gör nya affärer. Så, men sen finns det en sak till vi pratar om, och det är standarder. Man vill centralisera och standardisera abstraktioner. Man centraliserar kommunikationsprotokoll, hur vi pratar med varandra. Och för att kunna centralisera sådana överenskommelser så måste de först formaliseras. Och du nämnde också lagen. Ett land ska med lag styras. Det är ju i toppen på hierarkin. Motsäger jag mig själv då när jag säger att det är längst ner i hierarkin som det ska vara formaliserat. Nej, då är det så att man har standardiserat lagen så att den gäller för alla svenska medborgare för att folk ska kunna göra affärer på gräsrotsnivå. Och det är en paradox. Man vill alltså standardisera, centralisera, formalisera, och det är hela tiden ekonomiska krafter bakom, för att sen kunna delegera hela vägen från toppen ända ner till botten. Det är ju ni som ska lyda lagen. Ni är skyldiga att känna till den. Annars blir ni straffade. Och i organisationer så vill man att allt ska gå så snabbt som möjligt på de lägre nivåerna i hierarkin. Men det behöver inte gå så snabbt som möjligt när man fattar strategiska beslut om framtiden. För de kan man aldrig någonsin automatisera. Så om ni ser den skillnaden, att automatiseringsprocessen börjar i toppen och blir mer och mer och mer och mer pregnant, mer och mer genomgående, mer och mer automatiserad, ända tills datorerna tar hand om det. Det är 100% automatiserat. När maskinerna tar över längst ner i hierarkin, då har man formaliserat hela vägen uppifrån och ner. Den motsatta rörelsen, feedbackloopparna, det är det som är den lärande organisationen. Det är när man tittar, vad var det som gick bra och dåligt? Ska vi ändra på reglerna? Och det går hela vägen nerifrån, ända upp i toppen då vi väljer en ny statsminister som börjar formalisera på ett nytt sätt. Och så är det ett stort förlopp, en stor cirkel. Och det är evolutionen. Evolutionen som hittar nya former för att ska bli effektivare. Där de som är mest effektiva vinner och slår ut alla som inte är det. De som har formaliserat dåligt, alltså, de dör och försvinner. Företagen går i konkurs. Så, en liten sammanfattning i slutet. Några slutord från dig kanske?
Nej, det kommer en till.
Kommer en till direkt, vi kör på den. Det är en fråga.
Du sa att automatisering så ligger ju, eller börjar i toppen. Och sen så maskinerna så tar ju längst ner på hierarkin. Yeah. Men alltså det, min fråga är ju att den där om formalisering, centralisering och standardisering. Betyder de alla samma? Eller
det, hur skiljer de sig? Men det är samma typ av problem som behandlas. Och för att kunna formalisera så mycket som möjligt i organisationen så krävs det en enda sak från er. Och svaret på den frågan, den kan ni. Säg det rätta svaret. Säg systemtänkande.
En gång till var.
Systemtänkande, för att allt ska hänga ihop. Om man formaliserar och det blir en obalans så stannar maskinen. Allting måste vara synkat rätt med allting annat. Man formaliserar för att det ska bli effektivt, men man kan inte formalisera om man inte har utgått från helheten. Och det är därför ni går denna kursen, för att lära er det. Man börjar med helheten. Sen så lägger man modeller, strukturer. Man tittar fram och tillbaka. Vad är det effektivt? Vad är det inte effektivt? Vad kan vi spara pengar? Vilka delar kan vi skära bort? Var kan vi stoppa in datorer? Vilka rutiner ska vi införa för att allt ska gå snabbare, för att allt ska gå säkrare? Och detta delegeras ner så att det på den lägsta nivån sker så snabbt som möjligt. Löpande bandet. Vi ska spruta ut produkter. Det ska vara väldigt effektiva tjänster. Vi ska ge väldigt god service till en låg kostnad. Då måste man ha det formaliserat. Ja, då går vi över till nästa. David, du ska ha en applåd emellan.
Nej, ingen applåd emellan. Ingen applåd emellan. Då kommer vi till nästa frågeställning. Och här har jag brett ut mig lite, eller hoppat lite. Frågeställningen som jag fick löd: på vilket sätt kan du säkra att människor som är omedvetna om sina egna spel börjar kommunicera med dig på ett konstruktivt sätt? Och igen fick jag börja fundera och tänka, och jag skickade något mejl också till Harald.
Du har valt de svåraste frågorna.
Jag insåg det. Eller vet jag inte om det är. Men hade jag fått välja om så vet jag exakt vad jag hade valt och inte hade valt. Så, och då min första tanke var så här, kan människor verkligen både spela, om man nu tolkar spela som manipulera, och samtidigt vara omedvetna om sitt eget agerande? Och jag valde att svara nej på den frågan. Jag tänker mig att en person som spelar eller är manipulativ, att de ändå har någon sorts medvetenhet i sin manipulation. Så att jag valde faktiskt att omformulera frågan till: på vilket sätt kan du säkra att människor som är medvetna om sitt eget spel börjar kommunicera med dig på ett konstruktivt sätt? De var omedvetna. Nej. Och den kan vi ju prata om sen, för att jag är inte säker på att jag till fullo svarar på den här frågan i alla fall. Min tolkning var i alla fall att man inte kunde vara både spela ett spel och vara omedveten om det. Inte om det är ett aktivt spel, tyckte jag. Och sen så började jag fundera lite på, okay, vilka sammanhang har vi, vad kan det vara vi pratar om? Så jag fantiserar att du jobbar som projektansvarig på en reklambyrå. Ni är en projektgrupp om 4 personer, och ni har till uppgift att ta fram en produkt till ert företag. Och där har ni satt upp en tidsplan med olika delmoment. Och ni är också överens om vem som ska ansvara för vad. Men tanken är ändå att det är du som är projektledare och controller. Via omvägar får du sedan höra att en av personerna i din projektgrupp baktalar dig och kommer felaktiga påståenden om vad du ska ha sagt och gjort. Stämningen i gruppen är inte längre speciellt bra och arbetet går trögt för alla. Vad ska man göra och hur ska man lösa detta? Och det första man kan fundera över är huruvida man ska konfrontera en sån individ som, där du upplever att den här personen baktalar dig och är den som skapar den negativa stämningen i din projektgrupp. Men frågan är om det kommer vara lönsamt. Så jag har svarat att nej, det är oftast inte en bra lösning att gå den vägen om du ska leda projektet framåt, i alla fall inte initialt. Och då tänkte jag istället så här, kan det vara idé att prata med hela gruppen? Kanske fråga dem, ångra lite den här första omformuleringen, fråga dem vad det är som tynger dem, men kanske fråga hur kommer det sig att vi inte håller oss till den tidsplan vi har satt upp, och hur kommer det sig att vi inte lyckas nå de här delmålen, för att se ifall man kan komma vidare den vägen. För det är viktigt att inte skuldbelägga gruppen i själva frågeställningen, tror jag. Jag tror också att oftast i en sån kommunikation så kommer det fram ganska mycket hur gruppen som helhet tänker. Och det kan ju vara så att den här individen som både manipulerar eller baktalar, det vet vi ju egentligen inte. Det kan ju vara så att han eller hon presenterar sin subjektiva uppfattning om vad som faktiskt pågår i sammanhanget. Så då var jag in lite på förhandlingsteknik och förhandling. För jag tänker mig att det kan vara lönt att förhandla i det här läget, även med sin egen grupp eller med motpart som man har en konfrontation med. Och förhandling kan på enklaste sätt beskrivas som att lägga fram och diskutera gemensamma och motstridiga intressen med syfte att nå en överenskommelse. Och just det här att om man bara går in och försöker visa sin makt så kommer man inte komma vidare. Man kommer inte komma fram till någon överenskommelse. Och det kan mycket väl vara så att det blir en ineffektivare arbete än vad man har haft tidigare. Och då kan det istället vara viktigt att visa hur båda sidors intressen kan sammanfalla. Och det här jag tänker mig att det kan finnas en idé att försöka leda samtalet till att på vilket sätt kommer vi som grupp att gynnas genom att vi för det här projektet vidare. Hur kan vi ändra våra rutiner så att alla känner sig nöjda? Vad är det vi behöver lyckas till? För att vi vill ju komma framåt. Och framförallt så vill vi, tror jag, påvisa att det finns en win-win-känsla i projektgruppen. Ja, men om du gör din del och jag gör min del, då är vi snart klara och så mår vi alla bättre. Alltså så blir det bättre för oss alla. Och apelsinen hittade jag som exempel. Tänk er att ni har en apelsin, ni är 2 personer och båda vill ha apelsinen. Hur ska ni gå tillväga för att alla ska bli nöjda eller för att båda ska bli nöjda? Vad är Anna första svar? Ja, dela den, precis. Det vanliga svaret är att dela den på mitten och då blir det rättvist. Ja. Nej. Ja, får höra. Ja.
första frågan måste ju vara, vad vill du ha apelsinen till?
Precis.
För då
det
kanske man får
till härnäst. Bra tänkt. Men första svaret, det, alltså det första vi kommer på, det är ofta så här, men vi delar på hälften, så är det rättvist. Men om man då börjar titta lite och fråga lite, så men efter att ha pratat lite så kommer ni fram att den ena vill åt skalet medan den andra vill ha fruktköttet. Den ena vill göra någonting till en tårta av skalet och den andra vill pressa juicen. Och hade vi inte kommunicerat, om vi bara hade hållit oss vid att vi vill ha apelsinen, ja men då hade vi delat den på mitten. Men genom den här kommunikationen kan vi istället komma fram till att det lönar sig att nyttja apelsinen på ett annat sätt och vi vinner båda. Båda får det de vill ha. Och motsatsen till förhandling är alltså nollsummespel, kan man väl säga. Och det går egentligen ut på att individerna är inställda på att jag ska ha så mycket som möjligt. Och då tyckte jag att den här bilden talade just. Den ville bära med sig både liksom fruktköttet och skalet. Den ville ha allt. Och då kan det vara viktigt att i förväg fundera ut hur projektgruppen upplever situationen så att man redan i förväg är förberedd inför det mötet man ska ha med dem. Hur kan de ha tolkat olika situationer? Hur kommer det sig att vi är där vi är? Och sen kan det vara viktigt också att utreda de liksom sakfrågor som kan komma upp. För att generellt sett kan man ju säga att kunskap är makt. Och vet du vad det är som gäller så kan du också presentera det både ur din egen synvinkel men också från motpartens. Och sen absolut, det jag tror är väldigt, väldigt viktigt, det är att skilja på fakta och värderingar. Just det här att din uppfattning är kanske att den här personen har baktalat dig, men det är kanske inte så. Eller vad jag känner är kanske inte relevant i det här sammanhanget, utan det är ju faktan vi är ute efter. Och liksom hur vi ska få, för jag som projektledare så är min uppgift att få projektet i hamn. Och det är där jag ska lägga mitt fokus. Och det kan också vara viktigt att fundera ut vilka eftergifter och motprestationer man kan tänka sig. Så att man är liksom redan i förväg har tänkt sig att okay, vi kanske kan förändra det här. Eller okej, okay, de gillar inte den här rutinen men den kanske inte är nödvändig. Eller vi kanske kan göra så här istället. Hur ska vi leda arbetet framåt? För det måste ändå vara den primära målsättningen. Ja, och som sagt, slutligen så kan man fundera över vad det här innebär för projektgruppen på reklambyrån. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att alltid fundera över att i alla lägen fundera över, nej, att inte förminska någon känslor heller. För jag menar, har du tre individer som sitter och säger så här, nej men vi tycker att du, vår uppfattning är att du gör så här för att sätta oss i ett läge där vi inte trivs. Då är det kanske inte rätt att säga så här, nej men det har jag aldrig gjort. Utan det kan hellre, i det läget tror jag att det kan vara bättre att säga så här, nej men jag hör vad ni säger. Men, jag hör och jag förstår vad ni säger, men det har inte varit mitt syfte. Och att vara väldigt öppen med vilka syften man har haft, om man nu inte haft, eller vilken kommunikation man har haft. Och slutsatsmässigt så kan man väl säga att just det är viktigt att vårda relationen med dem man ska försöka förhandla med. Och det är också viktigt att lyssna väldigt noga och låta då motparten få tid att utveckla sin sak, eftersom man kan få väldigt ovärderlig kunskap och information. Och därmed också kanske bättre förståelse för motparten och dennes värderingar. Och det är också väldigt väl att argumentera väl för sin sak. Som sagt, bekräfta att du hör och förstår vad motparten säger och känner. Men förklara sedan hur motparten vinner på att göra så som du föreslår. Och slutsatsmässigt, välj dina strider och strid inte om allt. Det vill säga, i alla lägen, även om du vet att du har rätt, så är det kanske inte läge att strida. Utan välj istället så, okay, men här är det, just den här delen måste jag få igenom. Här är det jätteviktigt, men vissa saker är kanske inte hela världen. Barn är ju fantastiska på att verkligen, i alla fall mina barn, jag vet inte hur era barn. Och jag tyckte just den här var så här, gå och hämta din pyjamas nu vännen. Nej, du ska gå och hämta den mamma. Men jag tänker inte gå och hämta saker åt dig hela tiden. Då får du springa och hämta den. Och jag menar, man kan bli rosenrasande i sådana här lägen när man ska gå och lägga sig eller någonting annat. Men då är frågan så här, ska man bli rosenrasande och så drar det ut ytterligare 20 minuter innan barnen faktiskt sover? Eller ska man dämpa sig för stunden? Det får man ju väga för och nackdelar. Det var allt för mig. Ja.
Jag kan ta en snabb kommentar här för att få igång frågeställningen. Och det är att jag tycker att allt det du sa låter väldigt klokt. Och det riktigt är ju att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Och det fungerar, alla de principer och allting du sa, det är också sånt som man kan hitta i böcker och annat. Mm. Som säger hur en chef ska bete sig för att bli accepterad och lösa konflikter och sånt. Så det är mycket bra grundkunskap. Men sen skulle jag vilja hävda att om man bara kan det så blir man chef kanske på en mellanchefsnivå. Okay. Sen när de verkliga spelen börjar så ligger man illa till. För där är det så att människor spelar hela tiden. Mm. Och många av de som spelar är kanske något åt det håll som du ville säga förut. De är inte helt medvetna om att de faktiskt håller på med knep. Och om man läser sociologi som ni har gjort i den här utbildningen så har ni fått reda på att människor ibland spelar roller. Och inte bara lite då och då, utan egentligen hela tiden. Vi är aldrig egentligen helt oss själva. Och då är människor fasta. De fastnar i sina roller så mycket som vet inte om att de ser verkligheten utifrån sina egna intressen. Så när man kommer upp i de mer raffinerade maktspelen så kan man inte ens vara tydlig med människor och säga till dem att nu kör du med det där knepet, eller du gör det bara för att du vill ha min plats eller något. För det är ingen som erkänner det. Utan alla de stora spelen de sker i det fördolda. Så hur bra alla de här tipsen än var, som du säger, om vi ändrar på frågeställningen så kan vi ta in den också. För vi har frågor på det du sa, men även på det här andra, att människor tenderar ofta att inte riktigt se alla de spel de spelar. Och då kan man behöva kontra dem på ett annat sätt. Och där kan vi ha några fina lösningar på det också. Ska vi börja med dig här? Du har inte sagt så mycket.
Nej, jag har inte varit här på 3 gånger, så det kan vara därför jag inte har frågat så mycket. Men jag tänkte bara på gå tillbaka till bland dina första bilder, det här med huruvida att prata med själva personen som pratar illvilligt om ledaren då. Jag bara blir nyfiken på, för jag tänker att så här, om det då är en person som kanske har också stort inflytande i gruppen, är liksom en inofficiell ledare kanske i gruppen och pratar illa så där om den officiella ledaren, så tänker jag att det kan också vara svårt för resten av gruppen att uttrycka vad de tycker eller uppfattar det här, när om man samlas sitter alla i ett rum, när man kanske inte vill peka ut då, jo men han eller hon sa det här om dig liksom. Och därför tänker jag att det kan vara lättare att gå direkt till den personen, och behöver ju inte vara så här, jag har hört att du pratar illa om mig, utan bara hur upplever du arbetssituationen, och liksom prata om hur arbetet går. Så det var liksom min tanke kring det, så jag var nyfiken på hur du tänkte liksom, varför du inte tycker man ska prata då med personen.
Nej, alltså jag tänker mig att ibland, som sagt, nu är ju alla situationer är unika, så att tanken är väl mer att om man har ett projekt och man måste vara färdig ett visst datum, så måste det primära målet vara att inte köra fast sig. Och då kan det också vara svårt om man går på en individ för att man har hört saker eller för att man har upplevt saker, just att finns ju risk för att det är en subjektiv uppfattning. Och att det kan vara viktigare att försöka leda gruppen som helhet till att vi faktiskt ska slutföra det projektet som vi måste göra och inte fastna.
Jag vill kommentera er båda här. Ja. Du har ju helt rätt i allt du säger. Att det kan vara, man tar ett stort ansvar för alltihopa. Men det du var inne på lite där tycker jag också är rätt. Om man tar ett stort ansvar så kan det vara dyrbart. Det kan kosta. Mm. Det kanske inte går precis som man tänkt sig. Och man har konstaterat idag att utbrändheten är oerhört stor bland unga chefer i samhället, och det är nästan alltid också unga kvinnor. Det är könsberoende, just för att de ofta tar större ansvar än vad situationen kräver. Så om man tar på sig för mycket ansvar när man är konstruktiv, så kanske man inte orkar vara chef, och speciellt inte på de högre nivåerna. Så där finns det, precis som du antydde, man kan behöva tänka strategiskt och just börja spela ett spel. Och då kanske man inte själv är 100% ärlig hela tiden. Får se vad ni andra säger om det.
Ja, det var lite det jag var inne på också. Om vi pratar högre nivåer. Det är givetvis alltid väldigt situationsbundet och jag är alltid väldigt mycket för kommunikation. Men man måste ju se, om vi går till just den här frågeställningen, så man vet ju dels aldrig hur människor upplever verkligheten eller vad de har för avsikter. Då måste man fråga sig själv, är den här personens agerande avgörande för det jag har på min agenda? Så att man inte hela tiden går in i den andras agenda eller i den andras känsla. Man inte nappar på betet, så att säga. Mm. Utan att kanske i vissa situationer så handlar det faktiskt om att fortsätta med det man själv håller på med. Och det får man väl knappt säga som grupputvecklare, men då kan tystnad vara ganska effektivt. I andra fall, om man är verkligen beroende av den här individen för att själv komma framåt med det man ska åstadkomma, då kan det vara ett väldigt effektivt sätt att börja göra goda gärningar för den andra. Mm. Så att den andra, så att säga, börjar stå i skuld till en. Alltså att man bara hela tiden, när situationen kräver, faktiskt gör schyssta grejer mot den andra. Man alltså går inte alls in i konflikten. Nej, utan alltså, däremot börjar bete sig otroligt trevligt, ja, mot den andra.
Precis,
det är ju ett spel tillbaka.
Oj, får man en massa raffinerade spel. Fascinerande.
Jag vet inte helt om jag håller med dig på sista, men jag tänkte mest att det som du har varit ut, att i ett sånt fall tar jag en annan ledarskapsbild där jag till exempel tar upp agilt, att jag säger att ja, men nu kör vi ett kvartsmöte stående spot och var en berättar vad ni är. Vad har ni hinder? Hur går vi vidare därifrån? Mm. För då måste en person inte prata först, men han måste prata i gruppen. Och då kommer han ju inte göra bort sig. Och så fort han flyttar bort från ämnet, nej, men tillbaka till ämnet, vad har du fastnat i din del av projektet? Mm. Vi pratar inte om att vi passar bra om projektet, vi måste lösa det här problemet. Mm. Har du ett problem så får du ventilera det här. Eller så får vi ta och kontrollera vad det är och hur vi går vidare. Men att fokusera helt på sammanhanget, inte på personen.
Precis. Ja, och sen så tänkte jag lite, jag tänker mig som lite som Sofia också var inne på, men Harald också. Det jag egentligen försökte komma fram till, även om det kanske inte var jättetydligt, det är att om att man inte ska tappa målbild, alltså så man får inte tappa fokus på vad är det vi vill uppnå. Sen kan ju liksom vägen man väljer, man måste ju hela tiden anpassa och känna av och väga av individer, situationer, banker. Alltså det är ju jättemycket att väga av. Men att inte tappa fokus från vad är det vi måste komma någonstans och vad är det som krävs för att vi ska komma dit. Så att man inte fastnar för att någon har sagt något eller någon har gjort något, utan så att man hela tiden kommer vidare.
Ja, jag tycker, jag vet inte, men jag har haft, jag har min man hemma nu då, som sitter med, han sitter i en ledningsgrupp och har en person i ledningsgruppen som beter sig sådär hela tiden. Och då har vi diskuterat, eller jag tror, och det han gjorde till slut, det var ju prata med honom, vad, alltså verkligen så här, vad har du för, den här intentionen är min intention, vad är din intention? För jag tror att många kan fastna i försvarsmekanismer, allt möjligt, vilja hävda sig eller tro att någon annan vill någonting eller att någon är ute efter dem eller vara rädd för någonting eller känna att de inte är delaktiga kanske på ett sätt i ledningsgruppen och då börjar bete sig på ett jättekonstigt sätt som är icke-konstruktivt.
Men du låter ju
för
lite
hela.
Som att,
jo, men att man verkligen,
handling, alltså så här, för någonstans, ja, man presenterar sin vision och man låter den andra presentera sin vision och så försöker man liksom
och ge feedback och sen funkar inte det så får man ju kanske liksom, om man inte kan komma på samma spår så måste man ju fungera, är det här rätt person i det här företaget? Man kan ju inte ha någon som hela tiden obstruerar allting. Men alltså efter de hade pratat då, efter jag hade coachat lite, så vände han på en hand. Och det är liksom inte, jag tror att det, alla har sina bilder av hur verkligheten ser ut. Och man liksom, man kan inte bara förutsätta att du är dum i huvudet, du är dum i huvudet och du är dum i huvudet. Och du bara, alltså, att man på något sätt klargör, så här ser jag på verkligheten, så här uppfattar jag dig när du gör så här. Jag vet inte om det är det du vill åstadkomma, men hur tänker du? Och vad är det liksom?
Då tror jag att man liksom ser. Ja. Det här att öppna upp, att prata, att försöka skapa,
ja, men inte börja spela samma spel, utan vara ärlig och tydlig och klar med sig själv, tycker jag. Det är det man kommer
med. Ärlighet och tydlighet var tipset.
Där har vi en till fråga.
Jag ska bara kommentera det igen här. Allt för mycket ärlighet kan göra att man...
Alltså en timme på
vad sa du?
Frågor är ju alldeles för länge.
Ja, vi har så få presentatörer idag.
Så kommer vi att hinna gå igenom alla frågor sen?
Ja, det kommer vi hinna, men det är bra.
Men du kommenterar färdigt.
Jo, jag kan kommentera färdigt. Att allting som sägs här känns ganska riktigt enligt förhandlingsteknikteorier och sånt. Men lite grann tycker jag att flera av talarna har missat en dimension, och det är just att det finns också något i organisationer som heter maktspel. Och på de lägre nivåerna i organisationen så är det ofta ganska enkelt att man ställer upp med sig själv. Man är rak, ärlig och vill någonting och ber folk säga vad de egentligen tycker, och så är man pedagogisk. När det är lite högre insatser kan det hända att folk faktiskt insisterar på att fortsätta spela. Bjuder man för mycket då så är man ute ur leken. Då är man inte chef längre, utan då är det någon annan som plötsligt är chef. Så allt för stor generositet kan vara farligt. Mm. Och att liksom säga att nu ska vi prata ut om det här, så man kan hela tiden utnyttjas. Så det jag är ute efter...
Nej. Som att försöka hitta en balans.
Ja, jo, jo. Men några var inne på det att ibland kan man komma så långt att man blir tvungen att själv ha perspektivet att man spelar lite, som du var inne på för en stund sedan.
Jag pratar om högre nivåer som när det verkligen är.
Exakt.
Det finns ju personer, alltså, jag skiter fullständigt i vem du är, vad du vill, jag ska fram, jag ska ha all makten.
Ja.
Möter man det så kan du stå där och vara hur snäll som helst.
Exakt. Finns det också en hel arsenal med lösningar för att sätta sådana personer på plats som vi inte har pratat om här inne ännu, utan det tillhör ju ledarskap på nästa nivå då. Hur får man tyst på en människa som vägrar vara konstruktiv till exempel? Det var lite det jag var ute efter från början här, men ska jag låta er prata ut?
Det var liksom det jag tänkte, att det finns ju folk som verkligen spelar spel för att komma fram.
Exakt.
Spela, spela.
Det var det.
Nej, men som chef konfronterar man det förr eller senare. Man har några underordnade som inte är konstruktiva, som vill helt enkelt, de vill att man ska försvinna. Och då kan man vara väldigt konstruktiv. Och om man då inte är beredd att kanske ta liksom nästa steg, det vill säga att bli lite tuffare och spela spel på en liksom annan nivå, så upptäcker man att man antingen blir man utbränd eller också får man kicken. Det finns liksom inte så mycket kvar att hålla fast vid. Och då är det en annan dimension som kommer in. Ja, här har vi någon som vill säga något.
Ja, alltså jag tycker att det är en väldigt statisk bild av ledare som ni beskriver också. Måste jag säga. Och alla skapar sig själva som ledare. Och alla kanske inte vill vara hårda, galna maktgalningar som är jätteelaka och kör över andra människor. Heller. Bara...
Nej, det sånt lär vi inte ut på den här kursen. Att alla ska vara hårda och elaka. Nej då. Man ska bara vara elak när det behövs.
Nej, men jag tänkte på det. Alltså jag tycker att det behöver inte vara liksom motsägande. Att så här, det kan ju också vara, alltså för jag vet inte, när ni pratar om spela spel, om du syftar på att ha en strategi, att vara strategisk, tänker jag. Alltså för spela spel låter för mig som någonting som att man försöker luras, eller försöker, det kan ju handla om att vara strategisk för att uppnå syften, alltså för att uppnå, ja, men det kan vara för att det är strategiskt för att uppnå organisationens mål eller någonting som man behöver. Så alltså det handlar om strategier, och att då en strategi kan också vara att bemöta en människa med respekt och att diskutera, och som du berättade till exempel det här, att ha ett samtal om vad är det som, det är något som inte funkar, och hur ser du på den saken, hur ser jag på den saken. Jag tycker att det är lite förminskande att säga som att liksom att småprata eller ha ett trevligt samtal eller att alla måste vara överens. Det är inte det handlar om, utan det handlar om hur man just ska uppnå mål och jobba effektivt tillsammans. Och jag tänker att det finns en risk med att ha liksom kvar typ en sabotör i sin grupp. Då är det ju, oavsett hur mycket man jobbar med gruppen, så kommer det då alltid finnas en person som hela tiden liksom sätter käppar i hjulet, och att det kan vara värd investerad tid att ha möten med den personen och se om man kan lösa det.
Och hur gör du om de mötena börjar ta väldigt mycket tid och kraft?
Nej, men då får man ju givetvis lösa det därifrån. Det kanske inte är, men det är ju svårt att se, väl hypotetiskt. Men jag menar bara att åtminstone gå in med inställningen att det kan finnas en lösning här. Att det första behöver inte vara att nu ska vi se om vi kan spela ut varandra. Liksom.
Det håller jag med om. Man bör alltid utgå ifrån att de konstruktiva lösningarna, samarbetslösningar, och det har ju förfäktats här idag också av de flesta, och det tror jag nog de flesta skriver under på, att man kan nå en samförståndslösning. Jag var lite provokativ där jag var ute efter att vad gör man om det inte går? Det finns situationer där det kan bli väldigt svårt.
Alltså vi pratar inte om normalfallet här kanske, men jag tror faktiskt, som ändå har jobbat med en del chefer och ledare, och jag ser det här oftare hos kvinnor faktiskt, därför att kvinnor ofta blir utsatta i högre positioner för såna här spel, för att bli bortspelade. Och de som överlever, det är de som har förmåga. Det handlar inte om att förställa sig, utan som har förmåga att inte gå in i känslan, ta illa vid sig, utan inse att jaha, så tycker du om verkligheten, men nu är det ditåt vi ska. Och jag tror att manligt, kvinnligt, män kanske oftare har lättare för att skala av lite, bli lite rakare och kliva på framåt. Och inte gå in i, som du säger, såna evighetssamtal där man ska hitta lösningar. Ibland går det inte att hitta lösningar med vissa individer. Så, utan då behöver man liksom visa på att man har drivkraft framåt.
Ja, och jag tycker
att jag exploderar.
Du exploderar?
Ja, för att alltså, det finns en jag menar, så jag måste bara, även om det kanske är utanför, så måste jag bemöta den här bilden av män och kvinnor. Därför att jag har råkat ut för det här ganska många gånger på olika sätt. Och har precis avslutat det värsta fallet jag varit med om detta. Och samtliga gånger så kan jag säga så här, att de som snackar mest skit och de som tar åt sig hårdast och vill ha hämnd och så vidare, det är de absolut icke-rakryggade männen. Så att jag håller verkligen inte med. Jag tror att det är absolut ingen skillnad egentligen. Va? Men, nej, men alltså just det här att man säger att de är rakryggade. Bullshit, säger jag. Nej, de är inte raka heller. Tvärtom. Det är alltså, är det några som verkligen kan förfina det här riktiga, det som man brukar kalla för tjafset, så är det de här männen som är just högst upp alltså. De är fantastiska. Ja, men genom att spela naturligtvis. Ja, de spelar. Gud.
Vad sa du?
Så varför ska vi värdera en hårdhet så mycket? Vad är det som är så himla bra med det då? Egentligen. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker det är jätteproblematiskt.
Ja, det är det.
Terrängen, som det så fint heter. Alltså att man ändå är lite medveten om att vissa människor kanske är där för att nå till toppen och kanske inte är superöppna, vare sig det är en man eller kvinna eller en hen eller vad det nu är för någonting. Alltså, men att man ändå känner av sin omgivning kanske lite. Jag tror det är det vi vill.
Vilken bra sammanfattning. Jag tror inte det finns någon här inne som tycker att vi har normer där det gäller att vara liksom lite jävlig och småspela och fegt gömma sig och komma med fula tricks för att få makt. Men samtidigt som du sa, det finns maktspel i organisationer, och kommer man upp i den övre änden på hierarkin, som du sa att alla de här cheferna i toppen, de är ju såna här fega, lismande, spelande jäklar.
Inte alla,
men många av dem.
Men en del av dem.
Men om det nu är så att de i toppen är såna, då kan man ju ställa sig frågan, vad ska man själv göra för att komma till toppen? Och då kan man kanske vara så här, nej, jag vill inte det. Men då kan det vara det, som den här, jag försökte vara en lite provokativ nidbild. Att det stod i tidningen häromdagen att 50% av alla unga kvinnliga chefer är beredda att sluta för att de blir utbrända. Och det är ju tragiskt. Ja, samhället borde ändra sig helt och hållet, det tycker jag också. Nu får samhället sluta att vara så dumt. Omedelbart sluta upp med att vara så dumt. Vi kanske går över till nästa talare.
Ja. En anledning till att många män, typ psykopater och andra, blir chefer, det är ju för att de har möjlighet att stänga av, avskeda folk och liksom gå över lik och folk fogar sig.
De får högst bonus, ja. De får bonus på flera hundra miljoner,
ja,
om man gör det.
Och att det tydligen är okej att de släpps fram. Liksom. Det, ja, nej. Men det är ju ett problem.
Vi orkar inte säga nej till dem. De bara tar över. Och de hamnar i toppen och bestämmer över oss allihopa. Men vad ska vi göra åt det då när de håller på och gör så? Finns det någonting vi kan göra åt det?
Vi kan ta rast.
Vi kan ta rast. Ja, det kanske löser problemet. Ja, det är väl dags att ta rast. En kvarts rast. Räcker det? Vi tar flera raster idag kanske.
Men man får inte ge sig.